Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Expressens biträdande kulturchef, en av mina värsta meningsmotståndare, Jens Liljestrand. Samtalet handlar om USA, Biden och wokeism. Det är ett fantastiskt bra samtal och Jens ska ha all cred för att han kom till podden. Jag överdriver inte. Det är utan tvekan ett av de bästa samtal jag har spelat in. Jag vill också tacka Jens för att han genom detta samtal krossat mina fördomar om honom. I text har han länge varit en av dem jag hatar mest i svensk mainstream-media. Efter att ha sett honom i Navid Modiris podd Hur kan vi? Övergick min ilska från hat till förakt och medömkan. Efter detta samtal har jag respekt för Jens Liljestrand. Ord jag aldrig trodde att jag själv skulle skriva. Inte utan att någon riktade en pistol mot mitt huvud i alla fall. Vi kopplades ihop av en okänd twittrare och precis som med Lorenz Tovatt skrev jag den sedvanliga inbjudan om att Jens var, citat, hjärtligt välkommen att gästa Dekonstruktiv kritik. Precis som med inbjudan till Miljöpartiets Lorenz Tovatt tackade Jens till min stora förvåning ja, och vi bestämde att vi skulle utgå från hans, i alla fall när detta spelades in, senaste krönika som handlade om stormningen av Kapitolium och vars rubrik löd "Vi måste utgå från våra värsta farhågor om SD". Redan när samtalet var klart tänkte jag att wow, vilket fantastiskt samtal. Det är just den här typen av samtal jag önskade att vi hade mer av i vår trånga kultursfär. Så Jens, om du lyssnar på detta, tack. Jag vet inte om jag fått dig att ändra ståndpunkt och du har inte fått mig att ändra min. Men mötet är ett av de bästa jag haft med en meningsmotståndare och det har lyst upp inledningen på det här i övrigt pissiga året. Som vanligt finner du länkar till det vi har diskuterat på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. patreon.com/aronflam i ett ord. På Swish 0768-943737. 0768-943737 via PayPal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sårar mina tankar" eller "Krossa socialismen, socialism är ondska". Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kopp. Nu finns det dessutom en helt ny termosmugg med texten Your feelings are hurting my thoughts. Dina känslor sårar mina tankar, som jag är mycket nöjd med. Den är enormt snygg och väldigt praktisk. Det har tagit mig lång tid att få fram den. Om du redan har krossat socialismen-muggarna men saknat en termosmugg att ta med ut i naturen med budskapet att andras känslor sårar dina tankar, behöver du inte vänta längre. Den finns redan på aronflam.com/merchandise, där du också finner affischen Det här är en svensk brottsling och boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Beställ ditt ex på aronflam.com nu och läs den gärna innan slutet av maj, för då går jag upp i rätten igen. Åklagaren har ju nämligen överklagat min seger i tingsrätten och vi ska alltså avgöra nästa instans i slutet av maj. Skadeståndskravet uppgår nu till 5 miljoner kronor, vilket är cirka 5 miljoner kronor mer än jag har. Så det jag skulle uppskatta väldigt mycket om du helt enkelt köpte min bok och läste den. Som vanligt kommer länkar till artiklar, bilder och statistik att finnas tillgängliga på aronflam.com i brödtexten till den här essämonologen. Jag vill också uppmana dig att sprida mina texter och poddar på så många sätt som är möjligt utan att riskera din egen försörjning eller ditt sociala umgänge. När Biden nu har tagit plats i Vita huset kommer identitetspolitiken att vara front and center, som man säger på engelska, under åtminstone de kommande 4 åren. Det kommer alltså bara att bli värre. Om du och jag inte bjuder motstånd är det stolta arv som upplysningen givit oss snart helt förpassat till historieböckerna. Eller inte ens till historieböckerna, eftersom historieböckerna kommer att anpassas efter den nya politiska korrektheten som vi kan kalla wokeismen. En kollektivistisk totalitär ideologi som inte har några problem med att diskriminera och förtrycka individer för att främja grupper indelade på ras, kön och sexuell läggning. Jag vill också tacka dig som redan köpt biljett till min digitala turné. Du kommer att få pengarna tillbaka. Projektet har nämligen förändrats till sin natur. Vi kan kalla den för största möjliga dekonstruktiv kritik eller största möjliga pilot eller kanske dekonstruktiv pilot. Så projektet fortgår men kommer att ta längre tid att genomföra och kan dessutom ha blivit något helt annat. Det är nu mer av en interaktiv talkshow. Jag kommer att göra piloten på Patreon, bara för dig som är Patreon, den 12 februari, för att testa formatet. Det är alltså dekonstruktiv kritik, fast interaktivt, med publik, och du får dessutom se mig och gästen eftersom det är video. Den 12 februari alltså, och bara för dig som är Patreon. Nu går vi vidare till det här avsnittets ämne. Väst har fallit. Det är kanske en smärre överdrift. Roms fall tog trots allt 400 till 1000 år, beroende lite på vilken historiker du frågar. Men med Joe Bidens installation som USAs president kan man utan problem säga att processen är i full gång. Där media samtidigt som Trump svors in 2017 gick in i vad de själva kallade för resistance mode, liknade Bidens invigningsceremoni mer en massmedial kollektiv fontänorgasm. Till och med du som är vänster och älskar Joe Biden måste erkänna att skillnaden är uppenbar. Där Trump möttes av omedelbar mot och illvilja tas Biden emot som om Messias hade anlänt till jorden och att himmelriket nu står inför dörren. Joe Biden, mannen som för lite mer än 6 månader sedan var en kompromisskandidat ingen riktigt gillade. Han var för gammal, för vit, för manlig och framförallt en yrkespolitiker med få meriter på sitt CV trots en karriär på nästan ett halvt sekel bakom sig. Trots allt tal om att han inte kommer att vara president för bara de som röstat på honom utan för alla amerikaner inleder han sitt mandat med exakt den politik som fick Donald Trump vald till att börja med. Men dubbelt så mycket och tydligare än det någonsin var under Obama. Identitetspolitiken, wokeismen, har nu tagit plats i Vita huset. Vill Biden verkligen satsa på enhet, unity, är identitetspolitiken helt fel väg att gå. Flera saker oroar mig med Biden som president i vad som en gång i tiden var världens mäktigaste land och största demokrati. Dels att han kanske rullar tillbaka den fredsprocess i Mellanöstern som lanserades av Donald Trump, Abraham Accords, bara genom att signalera att USA vill återgå till kärnenergiavtalet med Iran riskerar han att kullkasta det som förra administrationen åstadkom mellan Israel och arabvärlden. Något ingen annan amerikansk administration lyckats åstadkomma trots idoga försök. Dels tror jag inte att Biden kommer vara lika hård mot Kina som Trump var. Något du som är uppmärksam kunde notera då Kinas premiärminister Xi Jinping öppningstalade på årets möte i Davos helt nyligen. Då sa han att, citat, "We should respect and accommodate differences, avoid meddling in other countries' internal affairs", slutcitat. Vilket säkerligen passar Kina utmärkt, men funkar desto sämre för befolkningar i Hongkong, Taiwan, Tibet och uigurerna. Men framför allt skrämmer mig Biden för att identitetspolitiken är motsatsen till vad väst har varit och bör vara även i framtiden. Om väst är något ska det vara de ideal som nedtecknats i den amerikanska självständighetsförklaringen och konstitutionen. Individualism och frihet. Identitetspolitik är dess raka motsats. Identitetspolitik handlar nämligen om förtryck och kollektivism. Även om du och jag inte är amerikaner är amerikanernas självständighetsförklaring och konstitution viktig även för oss. Den visar vad vår egen och andra europeiska nationer och för den delen resten av världen vad en grundlag bör vara. Om dess ideal förkastas finns det inget som stoppar vår egen regering och andra länders regeringar från att inskränka allas våra rättigheter. Den amerikanska konstitutionen är förkroppsligandet av upplysningsidealen och tjänar på så sätt som en fyr i det annars kompakt kollektivistiska mörker som tycks vara mänsklighetens naturliga tillstånd. Redan den 10 januari 2021, enligt den gregorianska kalendern, säger Joe Biden angående ekonomiskt stöd till företag som drabbats av pandemin att
"Our priority will be black, latino, asian and native american owned small businesses, women owned businesses."
Vilket innebär att han tänker dela ut stöd baserat på kön, ras och sexuell läggning snarare än behov. Jag vet att jag har tjatat om skillnaden mellan att försäkra sig om att alla har lika möjligheter och att se till att alla får samma utfall förut, bland annat i poddföljetongen av Det här är en svensk tiger avsnitt 5.1 och nu senast i dekonstruktiv kritik avsnittet 10.1 med David Eberhardt om hans bok Det stora könsexperimentet, såväl som i min egen bok Det här är en svensk tiger. Men det ser ut som att jag nu blir tvungen att göra det igen. Det är stor skillnad på att du och dina landsmän och kvinnor har samma möjligheter att bli brandmän och att alla faktiskt blir det oavsett om de är lämpliga för arbetet eller inte. I det första fallet har du och alla andra samma möjligheter att söka jobbet och i det andra fallet garanteras att det räcker med att vilja bli det för att bli det. Båda de här avsnitten som jag refererade till tidigare för övrigt finner du som vanligt länkar till i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan Aron Flam, och där under fliken merchandise kan du också köpa min egen bok Det här är en svensk tiger för dig som vill ha en utförligare förklaring. Men så här är det, vänstern internationellt och särskilt i Sverige är lika blinda för den här skillnaden som de är för extremism i de egna leden. Identitetspolitiken kombinerar socialismens besatthet av lika utfall med essentialistiska och oföränderliga karaktärsegenskaper som ras, kön eller sexuell läggning. Inte helt olikt nazismen som kombinerade sin idé om nationen som ras med socialismens idé om kollektivets rätt framför individens rätt. Lustigt nog berättar Jens Liljestrand för mig efter att vi har spelat in att en av hans amerikanska favoritintellektuella är Andrew Sullivan. Lustigt eftersom Sullivan samma dag förklarar på sin blogg skillnaden på ett förtjänstfullt sätt, dock efter att mitt och Jens samtal spelats in tyvärr. Där skriver Sullivan att Biden, citat, signalerat och redan genom exekutiv order lanserat en skarp sväng från liberalismen i sitt förhållningssätt till individuella rättigheter, slutcitat. Både Bidens tal och exekutiva order ersätter det amerikanska ordet för jämlikhet, equality, med det engelska ordet equity, som alltså motsvarar lika utfall. Citat, de slänger lika möjligheter på sophögen till förmån för likhet i utfall, slutcitat. Och sen tillägger han att de flesta antagligen inte förstår skillnaden eftersom orden låter så lika, men att de snart kommer att bli varse var i skillnaden består. Det är nämligen så att de lika möjligheter innebär att undanröja orättvisor för att jämna till spelplanen mellan medborgare kräver equity, att man tar ifrån vissa medborgare deras fördelar för att istället ge dem till en annan medborgare som inte har samma fördelar. Det är diskriminering, fast med finare ord. Biden definierar likhet i utfall som, citat, "the consistent and systematic fair, just and impartial treatment of all individuals, including individuals who belong to underserved communities that have been denied such treatment, such as Black, Latino and Indigenous and Native American persons, Asian Americans and Pacific Islanders, and other persons of color, members of religious minorities, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer, LGBTQ+, persons with disabilities, persons who live in rural areas, and persons otherwise adversely affected by persistent poverty or inequality." Slutcitat. Vilket kanske låter jättebra, men i praktiken innebär att regeringen, i USAs fall den federala staten, prioriterar vissa grupper framför andra grupper, och det som kommer i kläm är individer. För att åstadkomma likhet mellan grupper blir du nämligen tvungen att diskriminera individer. I Sverige görs redan detta inom till exempel public service, där representation anses viktigare än prestation. Vilket innebär att jag som jude kan få ett jobb där bara för att representationen av judar behöver förbättras, hellre än att ge programledarjobbet till Henrik Schiffert som är mer kompetent eller lämpligare som programledare. Nu är det här ett dåligt exempel eftersom de knappast lär ringa just mig, i alla fall längre, men du förstår vad jag menar. Diskriminerande mot Schiffert som kanske jobbat hela sitt liv för att få jobbet, och förnedrande mot mig som får leva med vetskapen att jag är där för att min mammas kön var judiskt, snarare än att jag är bra på det jag gör. Utöver den uppenbara orättvisan i detta gör identitetspolitiken individer ansvariga för vad deras grupp, oavsett om det är nationalitet, ras eller kön, skyldiga till dessa gruppers historiska förtryck av andra grupper. Du som man blir sålunda skyldig till det historiska förtrycket av kvinnor. Du som svensk till historisk diskriminering av till exempel samer eller judar, och så vidare, och så vidare. Det är idén om arvsynd i ny förpackning. Det spelar ingen roll att du aldrig förnekat en kvinna i din närhet rösträtt eller rätten till abort, eller att du inte tjänstgjorde i Hitler-Tysklands SS. Den enda boten mot historisk diskriminering är nutida diskriminering, som en av denna rörelses förgrundsgestalter, Ibram X. Kendi, lär ha sagt. I Sverige är det inga problem att göra så, eftersom våra grundlagar bryr sig mer om kollektiva rättigheter än individuella. Men i USA är det konstitutionsvidrigt så det räcker och blir över. Att Biden i sitt installationstal hela tiden påpekar vikten av unity, vilket på svenska kan översättas till både enighet och harmoni, är säkert tänkt att ena ett land som aldrig varit mer polariserat än vad det är just nu, men det får mig att tänka på kollektivisters besatthet av social harmoni. Det är nämligen ett utmärkande kollektivistiskt drag att fokusera på konformism snarare än livskraftig debatt och pluralism. För visst är det roligt att skratta åt evangeliska amerikaner från mellanvästerns förkastande av evolutionsteorin till förmån för Bibelns något mindre vetenskapliga idé om att jorden skapades på bara 6 dagar av en allsmäktig gud som sina stora krafter till trots behövde 7:e dagen för att pusta ut. Men tänk då på att den andra sidan av politiken, som påstår sig tro på evolutionsteorin och repeterar frasen "lyssna på vetenskapen" som vore ett buddhistiskt mantra, samtidigt förkastar idén om 2 biologiska kön. Även det är nämligen en ofrånkomlig del av evolutionsläran, för utan 2 biologiska kön blir det väldigt svårt att skaffa avkomma och utvecklas som art. De som tror att mänskligheten kan föröka sig genom delning om vi bara förkunnar att vi identifierar oss som encelliga organismer och tror på det tillräckligt mycket, sitter just nu i Vita huset. Utöver ekonomisk hjälp baserat på ras, kön och sexuell läggning snarare än behov vill Biden-administrationen nu låta män som identifierar sig som kvinnor delta i kvinnosporter och våldtäktsmän som identifierar sig som kvinnor sitta i kvinnofängelser. Det är helt enkelt vansinne omgjort till politik för det 20:e århundradet. För att se till att dessa idéer genomförs i hela USAs federala regering har Joe Biden utsett Susan Rice som jobbade under Obama. Så han menar allvar. Om Jens Liljestrand vill att vi tar SD på allvar i deras retorik, ja, då kan han se på Joe Bidens retorik och numera politik. Om Biden lyckas faller den amerikanska konstitutionen som förbjuder staten att diskriminera individer för vare sig kön, ras eller sexuell läggning, och då faller väst. Visst var det rätt att oroa sig för Trumps slappa inställning till högerextremister, men Trump själv var aldrig ett hot mot de lagar som garanterar amerikaner likhet inför lagen. Biden är en annan femma, och det som gör mig mest nervös med hans administration är att de, hela västvärldens elit och vår egen regering är helt blind för de faror som finns i den ideologi som numera är ett krav för att du ska få ett jobb och kunna behålla det inom offentlig sektor i såväl USA som här. Det är en ideologi som spys ut över unga vid våra universitet i hela västvärlden och förespråkas av organisationer som står makten nära i land efter land. Ännu mer oroande är att det är en ideologi som nu också förs av privata företag inom social media och kultur sedan länge, och som med en president som gjort den till en del av sin politik kommer att påskynda censuren, deplattformeringen och historierevisionismen. I veckan gjorde till exempel Disney barnfilmerna Peter Pan, Aristocats och Dumbo barnförbjudna, för att nämna det senaste exemplet i raden, och den här typen av historierevisionism kommer under Biden att bli betydligt vanligare. Disney, Twitter och Amazon är visserligen privata företag, men de är privata företag som har samma politik som den nya administrationen i Vita huset, och med politiskt stöd därifrån kommer den här ideologin att kunna lägga in en överväxel i trygg vetskap om att de har USAs president med sig på tåget. Wokeismen är alltså betydligt mer spridd och accepterad än högerextrema idéer om den vita rasens överlägsenhet. Jag kan inte tänka mig att gå ner på knä för någon människa, förutom möjlighet min fästmö den dag jag friar. Och tanken på att gå ner på knä för någon annan för att den har en viss hudfärg äcklar mig. Men vänstern är helt blind för sina egna idéer. De är helt renons på självinsikt. De ser sig och dessa idéer som goda. Och det skrämmer mig. Det är, om man ska tro Yuval Hariri och Umberto Eco, ett säkert tecken på fascism att se sig själv i spegeln och tro att man är god och rättfärdig istället för felbar och lite sunkig som de flesta människor är. Och det är denna politik som den nya amerikanska administrationen nu har gjort till sin. Sedan stormningen av Kapitolium har svenska tyckare och politiker på vänsterkanten försökt smeta ner sina meningsmotståndare, såväl sverigedemokrater som moderater och kristdemokrater med samma ideologi som QAnon-förespråkarna som stormade Kapitolium. Som exempel kan nämnas att tidningen Expo skrev en artikel alldeles nyligen som inleddes med att stormningen av Kapitolium kunde ske även i Sverige om vi inte tog högerpopulismen på större allvar. En fysisk omöjlighet faktiskt, eftersom Kapitolium inte ligger i Sverige. Jag ser Jens krönika om att ta SD på orden som en del i den smutskastningen. Det är min utgångspunkt när jag går in i samtalet med Jens att ta reda på om han verkligen är ärlig i sitt uppsåt och att försöka reda ut om han ser farorna med den ideologi han själv ibland antyder sig tillhöra, nämligen den politiska korrektheten. Min pissiga och illvilliga inställning grundad på mina egna fördomar om Jens får sig en rejäl törn när det visar sig att jag möter en person som är inlyssnande, skarp som en rakkniv och en kvick retoriker. Så chi fick jag. Med de orden presenterar jag Expressens biträdande kulturchef Jens Liljestrand. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Jens Liljestrand.
Tack så mycket.
Jag brukar ju börja den här podden med att fråga, be folk definiera med sina egna ord, en väldigt bred fråga. Vem är du, Jens?
Oj, ja, jag är en 46-årig man som bor i Stockholm. Jag är gift och har tre barn och jag jobbar som biträdande kulturchef på Expressen.
Det är så du definierar dig själv alltså?
Ja, det kan man kan definiera sig själv på massa sätt. Jag är en kolbaserad livsform. Men jag ser mig själv som en ganska vanlig person. Det är fredag. Jag har tankarna på många håll, på vad jag ska göra i helgen, på vad jag ska göra just nu. Och har en varm kopp kaffe i min hand. Det känns skönt.
Ja, en varm krossa socialismen-kopp. Kaffe.
Just det, det står jag på. Det har jag inte sett, för nu. Får man ta med sig den här? Nej.
Det får du absolut göra.
Gud. Bra, toppen.
Så får jag bara börja inleda frågan så här. Ser du dig själv som liberal på den politiska skalan?
Ja, det gör jag.
Det gör du. Därför att,
men jag brukar sällan slänga mig själv med den typen av etiketter numera. Men för frågan så ser jag mig själv som liberal, ja.
Därför att vi kopplades ju ihop av någon som hade läst din senaste krönika, om det nu fortfarande är din senaste krönika.
Det är faktiskt det,
ja.
som till viss del handlade om Kapitolium och försökte översätta dem till svenska förhållanden. Så det var lite hastigt och lustigt påkommet det här, men jag välkomnar ju alla till den här podden, oavsett om de är meningsmotståndare, meningsfränder, vilket jag har få, eller vad det nu kan vara. Och det fascinerade mig när jag läste den här krönikan som då heter... Den handlar väl i princip om att vi ska anta att våra värsta farhågor om SD är sanna.
Ja.
Och du är betydligt rakare än vad jag har sett dig skriva hittills. Alltså, tycker att du är lite wishy-washy i vanliga fall. Men
ja, okay.
Om du får definiera den här texten själv, vad är det du försöker säga och argumentera för i den?
Ja, när Kapitolium skedde så var det ju en chock för många. Jag blev själv väldigt chockerad över detta. Och sen så fanns det en diskurs, eller fanns det en undertexten till en diskurs i mycket av mitt flöde om att det här på något sätt skulle innebära en varning även för oss som inte råkar befinna oss i Washington DC. En varning för vad högerextrema eller djupt nationalkonservativa, eller man nu vill definiera de krafter, att de varnar för vad de kan ställa till med ett samhälle. Och det fanns en outtalad kritik mot Sverigedemokraterna i detta hos många. Och många ställde också frågan till högt profilerade sverigedemokrater: vad tycker du om det som hänt i Kapitolium och hur ser du på Trump idag? Och det gick några dagar där jag tycker att det fanns liksom gott om tillfällen att säga någonting i stil med: ja, det här är förfärligt det som har hänt i Kapitolium, och ja, det här ändrar hur jag ser på Trump. Det ändrar hur jag ser på den här rörelsen. Men den retoriken fanns inte, utan på en rak fråga: tycker du fortfarande att Trump borde få Nobels fredspris? Så säger Sverigedemokraterna fortfarande ja, Trump borde fortfarande få Nobels fredspris. När Jimmy Åkesson säger, får frågan: tycker du fortfarande att Trump borde vara president i USA? Så säger han ja, jag har fortfarande föredragit Trump som president i USA. Och det är på ett sätt förstås liksom rakryggat och konsekvent att fortsätta stå bakom Trump trots att han då eventuellt försökte initiera en statskupp. Men då tyckte jag att då är det dags att ta bladet från munnen och säga det jag tycker. Att det här är en varning, det är en varningsklocka även för oss i Sverige. De värsta farhågorna om Trump som någon eventuellt kan ha haft 2016, de har nu besannats. Och vi måste också säga att våra värsta farhågor om Sverigedemokraterna, de kan komma att besannas.
Så, men tycker du att den här stormningen av Kapitolium, som jag för övrigt också tycker är helt fel, tycker du att det... jag är inte så mycket för politiskt våld i västerländska demokratier. Nej. Jag har större förståelse för det i diktaturer.
Belarus eller så kanske?
Ja, exakt. Mm, ja. Därför att när jag läste din text så inleder du ju då med att nämna Per Ahlmark.
Just det.
Om vänstern och tyranniet. Mm. Och jag har sett dig retweeta Lincoln Project på Twitter.
Ja.
Och Lincoln Project ägnar sig ju nu efter att Trump har försvunnit åt att jaga för detta Trump-medarbetare och få dem deplattformerade och se till att de inte får jobb i framtiden. Just det. Och sådär.
Mm.
Vad hände med de vänsterintellektuella som stödde Sovjetunionen i Sverige efter murens fall?
De blev inte deplattformerade.
Nej, det blev de inte.
Nej. De fick inte, och det kan jag tycka är, om du undrar vad jag tycker, så tycker jag det borde ställts mycket, folk borde ställts till svars på ett helt annat sätt efter murens fall. Och även innan murens fall. Och jag kan tycka att det är till exempel en person som Jan Myrdal, för att ta ett extremt exempel, borde fått mycket hård kritik från fler håll än bara Per Ahlmark. Per Ahlmark ska vi inte komma ihåg, de var ganska ensam när han 1994 tog bladet från munnen, som jag skriver, med sin bok Vänstern och tyranniet. Jag tycker att Jan Myrdal borde ha ställt sig svars mycket mer.
Men han är död nu, så det är lätt att förelämpa honom med den här podden.
Han kan inte försvara sig, men han levde väldigt länge och fortsatte finnas med i sammanhang och så. Så att det var väl en... Men sen... Ja, så det är svar på frågan. De fick inte, de möttes inte av det motstånd eller den kritik som rimligen borde ha funnits.
Därför att du skriver att du växte upp i ett socialdemokratiskt hem.
Ja, de var väl sossar / vänsterpartister, tror jag. Jag tror min pappa röstade på olika saker. Min mamma röstade inte i val, för hon är från Danmark, så hon var inte röstade i val. Men min pappa tror jag varit någonstans vänsterpartiet socialdemokrat.
Så hur kommer det sig att du själv då blev vad du förr i tiden skulle definiera som liberal?
Jag hade ett politiskt uppvaknande som många har av olika färger, som tonåring, där jag läste mycket Ayn Rand och var med i MUF och var aktiv där och skrev insändare för MUF och har burit med mig många av de idéerna därifrån, inte minst vad gäller ekonomiska faktorer. De första valen så röstade jag på Moderaterna. Så det var väl en gradvis orientering bort. Jag tror att murens fall spelade stor roll. Att det var en aha-upplevelse för mig. Mycket pinsamt nog så hade jag som tonåring förstått ganska lite av det vidriga förtrycket som fanns i Östeuropa och Sovjetunionen och på andra sätt. Så att jag hade väl en slags politiskt uppvaknande det, efter murens fall. Jag såg det här förtrycket på ett annat sätt. Och framförallt såg att den här såg förljugenheten i den här så kallade tredje vägen som Sverige hade valt i många år. Den här neutraliteten som jag då såg som väldigt hycklande och förljugen.
I den här krönikan så har du i alla fall inte, du förespråkar verkligen inte en tredje väg, utan du mer eller mindre tycker att vi ska anta att SD är exakt samma sak som Trump.
Jag tycker man kan utgå från det. Jag tycker man kan lyssna på deras retorik och se hur de pratar. Se hur de fortsätter, då som jag sa, stötta Trump. Men så är även innan, hur de utmålar journalister som folkets fiender. Hur Mattias Karlsson skriver att det handlar om seger eller död. Att det handlar om Mattias Karlsson målar upp ett scenario där, citat, en liten skara patrioter ska frälsa landet genom sin offervilja och sitt ledarskap. Och det är ju för mig en väldigt antidemokratisk bild av hur samhället ska fungera och hur politisk förändring ska ske.
Ja, jag kan är benägen att hålla med dig, men jag vill i alla fall replikera upp till kampen mot kvalen. Sista striden är här.
Just det. Ja, det finns ju, det ekar ju det naturligtvis.
Alltså, för det sjungs ju fortfarande av, misstänker jag, vår statsminister minst en gång per år.
Just det, ja. Och då tänker du att han vill samma sak, att han ser det som att det är en
sista. Alltså det är ju svårt att, alltså jag tycker ju inte att det Trumpisterna då försökte genomföra var någon sorts statskupp eftersom han då satt vid makten. Och det är svårt att, jag menar, ta makten från sig själv. Och detsamma gäller ju sossarna, de sitter ju vid makten. Och är således ansvariga för stora delar av vårt samhälle under lång, lång tid. Men du måste väl erkänna att det är verkligen en retorik som så förstår du varför jag har gjort den där muggen
jag förstår precis hur du menar och jag tycker det är en vettig tankegång, men jag ser inte socialdemokratin som ett hot mot demokratin på det sättet som jag ser det, Sverigedemokraterna. Jag ser att de sjunger en sång, eller Vänsterpartiet för den delen, att de sjunger en sång som innehåller orden sista tiden det är och att vi ska upp till kamp och att de har demonstrationer med röda fanor. Ser inte jag upplever inte det som ett hot mot demokratin på samma sätt.
Men när de går genom Malmö då och skanderar krossa sionismen eller krossa kapitalismen eller krossa USA, alltså jag har gjort den där muggen som en spegling av dem, det är alltså ett skämt, det är därför jag skriver krossa socialismen och inte socialister, eftersom skillnaden där är avgrundsdjup skulle jag säga.
Jag tycker säger krossa sionismen och så vidare, det tycker jag bara är liksom. Det finns ju ingenting att säga om det annat än att fördöma det.
Fast du har inte gjort det i krönikor.
Nej.
Faktiskt.
Skriv specifikt om antisemitism.
Eller alltså, antisemitism har du nämnt i ett antal krönikor. Jag läser det ändå väldigt ofta.
Okay, men,
därför jag lät dig också definiera dig själv. Ja. Så att inte mina fördomar om dig ska stå i vägen.
Men har jag inte skrivit om antisionistiska krafter i Malmö? Okej. Okay. Det var en påminnelse om att det är ett ämne jag borde ta upp.
Ja, men jag tror att det avslöjar en blindhet nämligen.
Okej, okay, berätta.
Till exempel det här med Trump nu. Alltså, det var några hundra som stormade Kapitolium av en demonstration på 10 000-tal. Det är alltså en väldigt liten andel. Medans identitetspolitik på vänstern, det liksom predikas från i föreläsningssalar på stora universitet. Det ingår i policyprogram. Och jag ser identitetspolitiken från vänstern, där ser jag en hel del rasism och en hel del antisemitism. Och också faktiskt sexism, fast mot vita män i din egen ålder, eller vår egen ålder. Då. Förstår du hur jag ser på saken? Det är lite orättvist. Det är som att det finns en blindhet för extremism från de egna leden.
Ja.
Precis som att ingen av de här människorna i Sverige som stödde Sovjetunionen rensades ut ur offentligheten efter att muren föll.
Så jag tror att det är två olika frågor. När det gäller vänstern så har det funnits ett etablissemang i så många år med rötter. Alltså alla de som varit de som varit aktiva mot Vietnamkriget på 60-talet. Och i kraft av det våldsamma hat mot USA så fanns på grund av Vietnamkriget och övergreppen under Vietnamkriget. Som förstås också vietnameser gjorde sig skyldiga till, men även där finns det en blindhet att vi kan gå in på det. Alltså det blir så trassligt att gå in i det. Men det fanns ett enormt USA-hat under Vietnamkriget som gjorde att många människor drevs att bli kommunister. Och att på ett oerhört naivt och dåligt sätt bejaka kommunismens floskler. Personer som Sara Lidman, för att ta ett exempel. Personer som var oerhört folkkära och som fortsatte i sitt liv vara oerhört folkkära. Och vad gör man då med en sån person? Efter murens fall, efter att hon i 30-40 år har varit en ledande person i svensk offentlighet. Där menar jag att det finns en svårighet, det finns en tröghet i ett sådant system att deplattformera en sån person. Det är lättare att deplattformera någon som har varit Trump-anhängare i 4 år. Förstår du vad jag menar där? Att det finns en tröghet i kulturen som gör att det kan vara svårt att, även fast vi med våra ögon tycker att självklart borde man ha deplattformerat alla som sagt någonting positivt om Sovjetsystemet som var ett vidrigt slavsystem. Vi borde i konsekvensens namn ha deplattformerat alla dem efter murens fall. Eller gärna innan murens fall för den delen. Varför ska det vara viktigt? Men att det finns att eftersom hela vår kultur var så genomsyrad av den sortens personligheter, så fanns det en tröghet där. Det är samma sak som att kritiken mot en person som Sven Wollter, den kom ju inte 85 eller 90 eller 95, utan den kom ju smygande. Som en slags smygande uppvakning eller tillnyktring.
Men Sven Wollter får väl fortfarande vara med?
Han är nu en...
Men han fick väl vara med till sin död? Det var väl ingen som plattformerade honom?
Nej, men kritik, nej. Jag talar om...
Mikael Wiehe då?
Mm. Men kritiken mot de här personerna.
Mm.
Kritik mot de här personerna, nej, ingen av dem deplattformerades, inte heller Jan Myrdal, men det jag säger är att kritik mot personerna, den kom smygande på, den kom inte på en gång, utan det var som sagt, det finns en tröghet i hur kultur fungerar. Det andra som du tar upp är ett exempel på, som jag tycker är mer intressant, att varför är man inom delar av vänstern dålig på att se förtryckande mekanismer internt, som finns. Och som jag tycker är vanligare i USA än i Sverige. Jag har pluggat i USA på 90-talet och tyckte att det var en oerhört, bitvis i den amerikanska universitetsvärlden talar om nu, oerhört märklig trångsynthet som drabbade inte minst då sådana som jag själv, som du sa, vita män. Så där finns en
redan på 90-talet?
Det skulle jag säga. Alltså jag pluggade i San Diego. Så jag var inte, det är inte det värsta, så att säga, vänsterstället, Berkeley till exempel, eller UCLA tror jag är mycket mer extremt. Det var extremt. Men där märkte jag just till exempel en ovilja att förstå historiska texter. När man har intellektuella samtal och man pratar om en roman från 1800-talet, så säger alla, men varför är romanen så rasistisk? Mm. Och då säger jag, jo men det är för att den är syn på 1800-talet och man hade en annan syn på svarta och vita då. Men nu ska vi tala om alla de andra intressanta aspekterna av romanerna. Nej, vi måste prata om att den är så rasistisk. För den beskriver svarta med de här orden. Ja, det gör det och det är fruktansvärda ord. Man ska inte säga så. Men,
och så slänger vi Mark Twain på sophögen.
Ja, just det. Det här var inte Mark Twain. Det här var Melville, tror jag. Men samma sak. Men det fanns liksom en ovilja att förstå att historien har gått framåt och att vi kan diskutera de här texterna inom den kontexten. Och innan dess hade jag svårt att tro det där att folk säger att man ska slänga ut Huckleberry Finn, eller nu med att man ska slänga ut How to Kill a Mockingbird.
Ja, snart kommer de slänga ut Frederick Douglass.
Precis. att den...
För han använder ordet nigger några gånger, vet du.
Gud, ja. Och, ni menar, ord som negro har ju funnits med. Men jag tycker en intressant, alltså när jag har läst om de sakerna i svensk media, så tänkte jag att det där måste vara överdrivet. Det är klart att de inte håller på att slänga ut Mark Twain, så gör man inte på riktigt. Det där måste vara liksom en det där är nyhetsanka eller det där är något. Men när man ser att de strukturerna finns faktiskt där, och det är skrämmande, och det tycker jag att man ska göra allt för att motarbeta i Sverige och inte få hit den typen av väldigt, för att använda ett modernt ord, polariserande retorik i svensk intellektuella kretsar.
För du definierar dig själv på Twitter senast bara för någon vecka sedan som PK.
det kanske var...
Och politiskt korrekthet är ju en stalinistisk grej.
Det är det. Ja. Det är från början stalinism. Ja. Så ja, okej. Men det ordet har ju kommit att få en vidare bemärkelse än att man är stalinist, tror jag.
Idag. Vad har du för bemärkelse för dig?
I vilket sammanhang andra kallar mig själv för PK? Det måste väl ändå varit en slags självironisk sammanhang, eller?
Det är svårt att avgöra på Twitter, faktiskt. Ja, okay. Men... Alltså, jag läser ju dina texter. Mm. Jag uppfattar dig som politiskt korrekt.
Mm. Okej, vad lägger du i begreppet politiskt korrekt?
Jag tycker att det är ett sätt att förtrycka medborgarnas tankar och känslor för att styra det politiska samtalet och egentligen förstöra individer inifrån.
Okay.
Beröva dem en begreppsapparat för att beskriva det de ser.
Okej. Okay. Ja, men då är jag definitivt PK. Det är okay. Precis det jag vill göra.
Ja, all right.
Absolut. Det är
för du tyckte mina, det var
mina,
rätt
mina, mina vakna timmar ägnar mig åt att göra precis det du beskrev.
Nej, men du tyckte det var rätt av Twitter att deplattformera Trump och Google och YouTube och Facebook, eller?
Jag tycker den frågan är komplex. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga att det var rätt eller att det var fel, tycker jag. Uppenbarligen så har ju till exempel Twitter användarregler som man kan säga att Trump bröt mot. Man kan också säga att det finns andra som bryter mot dessa användarregler, till exempel Ayatollah Khomeini eller makthavare i totalitära länder som använder Twitter hela tiden för att dirigera och instruera sin befolkning.
Mm.
Vi missar hur stort Twitter är. Alltså jag var i Kenya för ett antal år sedan och pratade med taxichaufförer, och eftersom jag jobbar med nyheter, med en utvikning. Men jag jobbar med nyheter, så jag frågar honom, varifrån får du dina nyheter? Tycker jag är intressant när man reser, varifrån får du dina nyheter? Läser man tidningar i Kenya eller köper du vet? Mm. Alltså, jag läser inga tidningar, jag följer presidentens Twitterflöde. Och det här var en upplyst person, han körde taxi men han höll också på med företag. Han framstod som överklass i Kenya. Man hörde det på hans engelska och så vidare att han hade den bakgrunden. Men hans enda nyhetsflöde, det var den, vad jag förstår, djupt korrupta presidentens Twitterflöde. Så Twitter är en stor grej, menar jag, ute i världen. Det finns många människor i världen som bara har regeringspersonens Twitter som rättesnöre. Varför har Twitter inte censurerat dessa personer?
Mm.
Och den frågan är väldigt värd att ställa, men jag tycker att den frågan kan ses som, hur ska jag säga det, bara för att den frågan kan ställas och bör ställas innebär inte det att det var fel att ta bort Trumps Twitter. Utan jag tycker att den diskussionen är för sig. Man skulle kunna resonera, säg inte att jag gör det, men man skulle kunna resonera som så att det fanns ett akut hot mot den demokratiska processen i USA som Trumps Twitterflöde utgjorde. Och att därigenom fanns en så att säga, väldigt akut anledning att ta bort honom från Twitter. Man skulle till och med kunna resonera att avsaknaden av våld i Washington DC och andra centrala platser i USA de senaste dagarna, det våld som många befarade, att det inte skedde kan möjligtvis ha berott på att man tog bort Trumps Twitter.
Jag personligen tror att det beror på att de spärrade av hela Washington och satte dit tusentals militärer.
Mm.
Så att det i princip inte var en enda människa. Ja, jag vet inte om det är en bra grej. Det såg ju ut som en militärkupp i sig. Och då tycker jag att det var superdåligt av Trump att inte erkänna sig besegrad. Och värdelöst att han inte dök upp för att överlämna makten.
Verkligen.
För det är liksom, det finns ju vissa motsägelser här. Därför att jag minns under BLM-demonstrationerna, då var du väldigt på BLM-demonstrationernas sida. Och sen så har jag också sett när du fick ett nytt barn, då låg du hemma med ditt barn på magen och så la du upp en bild på dig själv med ditt barn på magen i svarta mäns flöde, där det var liksom någon tråd eller någon hashtag om svarta män och deras bebisar.
Det missförstod jag nog i så fall. Det måste jag ha missat helt, att det bara var svarta män.
För BLM-demonstrationerna uppmuntrades av ledande företrädare för Demokratiska partiet. Okay. Som sa att det var jätteviktigt att gå ut på gatorna.
Ja.
Ja, det ledde till 1-2 miljarder dollar, alltså 10-20 miljarder svenska kronor i skadegörelse utöver 47 människors död.
Mm. Jag har aldrig någonsin uttalat mig positivt om demonstrationer som leder till skadegörelse och död. Hoppas jag verkligen. I så fall har jag...
Men du har inte heller uttalat dig negativt om det?
Jag minns inte. Eventuellt har jag det, jag minns inte. Men det, nej, jag har inte, det har inte varit en stor fråga för mig att kritisera det, nej. Det har inte.
Och redan när Trump blev vald den 17, nej, det är den 20 i första när han svors in, 2017 var det,
ja.
Då förklarade ju du i princip demokratin död på Expressen.
Jag tror jag gjorde det här på valnatten. Är det den krönikan du menar?
Nej, alltså jag tittade på... Det är en amerikansk örn som har störtat ner i marken.
Ja, det var ju en osignerad satirspalt. En osignerad satir. Vi har en satirvinjett på Expressen som heter Ankan. Och den här Ankan hade då en helsida där det var en ironisk, satirisk... Ringer du själv åt satir, Aron?
Ja, absolut. Jag har bara aldrig uppfattat det på Expressens kultursida.
En helsida med en dödsannons med en störtad örn. Där de som begråter... den amerikanska demokratins fall bland annat är, citat, vi som gråter åt Michelle Obama-klipp på YouTube. Så formulerade vi oss. Så det fanns ju en satirisk udd här. Men ja, bortom det så kan jag tycka, så står jag för att jag såg det som ett akut hot mot den amerikanska demokratin att Trump blev vald. Jag såg det som ett hot mot yttrandefriheten i USA. Jag såg det också som ett hot mot den globala världsordningen. Såg det som ett hot mot NATO. Såg det som ett hot mot de krafter som vill hålla tillbaka framförallt Putins och Rysslands aggressiva utbredning. Och så vidare. Så, och det gjorde jag. Och det står jag för att jag gjorde. Och jag har sen skrivit om det och sagt att jag haft fel. I vissa avseenden. Att jag överskattade hotet från Trump, att jag bidrog, jag tror att jag skrivit att jag bidrog till onödig alarmism angående Trump. Att jag underskattade hur starkt det amerikanska konstitutionella systemet var i att så att säga bädda in eller så att säga stötdämpa trumpismen. Jag underskattade definitivt den amerikanska kulturen. Det tycker jag är intressant. Jag vet inte om vi har tid med den utvikningen.
Det har vi.
Men det här tror jag du skulle gilla, Aron. Att jag var rädd att du skulle få en trumpifiering av den amerikanska medieapparaten. Att du skulle se, hur ska jag säga, en slags berlusconisering av det amerikanska samhället med liksom Trump som kramar barn liksom i varje tv-kanal och amerikanska författare som hyllar Trump eller intellektuella eller att det skulle bli lekprogram eller ungefär som i Putins Ryssland, att du skulle få den här, alltså Trump-propagandan skulle så att säga infiltrera och sippra in i hela den amerikanska offentliga samtalet och kulturen. Och så blev det absolut inte. Utan istället så har Trump från dag ett och fram till slutet möts av en oerhörd aggressivitet från hela det amerikanska medieetablissemanget. Och kollar man på CNN så kan jag tycka att CNN är mycket mer anti-Trump än till exempel Sveriges Television. Mycket mer så att säga propaganda åt andra hållet kan man bitvis nästan tala om.
Från mitt perspektiv inte bitvis. Mm. Alltså amerikansk media och stora delar av västerländsk media gick ju in i vad de själva kallade för resistance mode.
Mm. Ja, precis.
Det var ju ingen smekmånad för Trump. Mm. Om du nu jämför med den fontänorgasm världsmedia har fått över Bidens tillträde. En gubbe som för 6 månader sedan var en kompromisskandidat ingen ville ha och alla tyckte var för gammal.
Och dement. Alla sa att han var dement.
Han är dement.
Totalt. Biden dement.
Det tror jag nog. Okay. Alltså jag har sett tillräckligt många tal av honom. Han tappar bort sig väldigt ofta och verkar inte alltid veta exakt var han är någonstans.
Okej, okay. Vi kan ta den frågan så här. Men det skulle komma till att en anledning tror jag till att vi inte fick en berlusconisering eller putinisering eller orbanisering för den delen av det amerikanska samhället, utan det amerikanska samhället och liksom opinionsmätningar till exempel visar ju inte, Trump har aldrig haft mer än 45% av folket med sig till exempel. Han har aldrig blivit populär. Han har inte lyckats styra diskursen eller offentliga samtalet i landet, klimatet i landet om man säger så. Och det tror jag kan bero till stor del på att de saknar public service. Att de saknar så att säga en offentlig tv-kanaler. Det är klart de har public service på något sätt, men det är ingen som kollar på det, så att säga. Utan att det är de här privata nyhetsförmedlarna har snarare sett liksom en, möjligtvis då sett en ekonomisk potential i att vara anti-Trump. Så du har inte fått den påverkan på samhället som man skulle få om man till exempel tog över SVT. Eller skulle kunna få om man tog över SVT och Sveriges Radio. Och det tycker jag är intressant. Att du har så att det är den privata kulturen och de privata medierna som visar sig vara krockkudden i det här systemet för att förhindra att de här propagandistiska, totalitära rörelsen tränger igenom. Trots att, menar, det är nästan chockerande att minnas hur det var för 4 år sedan när presstalsmannen Sean Spicer i sitt första framträdande ställer sig upp och i princip skriker på journalisterna att vi har aldrig haft en större publik på en presidentinstallation någonsin. Punkt! Man säger så, period! Och folk, men det var ju inte, det var fler på Obama. Det här var det mesta någonsin, punkt! Hej då! Och det är det ni borde skriva om, det är det ni borde bevaka. Alltså en chockerande totalitär sätt att möta medierna på som inte haft någon effekt på 4 år. Och det är imponerande och det stämmer ju till eftertanke om hur solitt vårt eget system och vårt eget public service-system inte minst är mot den typen av strömningar.
Jag vill ju lägga ner public service.
Men ja, det här ska ju vara ett argument för det, verkligen.
Alltså, jag har många bra argument och det här är ett av dem. Kan du nämna någonting bra som Trump har gjort?
Jag tycker att Trump har ju åstadkommit fred i delar av Mellanöstern, fredsavtal mellan Israel och en rad andra länder. Som jag är inte expert på det här området, men jag litar på de som ofta bedömer det här och som säger att det är historiskt det som har hänt i Mellanöstern. Och det är det ena stora, så att säga. Det andra är att de har fått till en lagstiftning där de har färre i fängelse. De har ju haft ett stort problem med en abnormt stor del av befolkningen i fängelse för olika typer av brott som man egentligen inte borde sitta i fängelse för. Och där har de genomfört partierna har samarbetat sig fram till att få en minskad del av befolkningen i fängelse. Det är väl också jättebra. Sen har inte han lyckats göra så mycket eftersom han har haft som väldigt svårt att samarbeta med andra partier, eller partierna har svårt att samarbeta med honom, så att förutom en gigantisk skattesänkning, det blir egentligen den enda större lagstiftning som han fått igenom. Den stora skattesänkningen som kommer efter bara något år.
Operation Warp Speed fick fram ett vaccin på,
just det. Nej, men det är bra. Det
på,
var
min,
bra.
På ett
det var
år.
Det var också ett bra exempel. Ja. Så att jag tycker inte att han har varit misslyckad i allt. Verkligen inte.
Så låt oss tala om Biden då. Därför att Biden kommer nu inleda bland annat med economic relief då till covid-drabbade företag. Och han kommer dela ut det här baserat på ras, kön och sexuell läggning. Anser du att det är rasistiskt eller borde man tycka att det är bra? Alltså för jag personligen, och jag är inte rasist, så jag tycker ju att man ska dela ut stöd baserat på behov.
Ja, det tycker jag också. Det där kommer som en nyhet för mig, berätta.
Nej, alltså de har bara sagt att dag 1 till exempel så skulle han sätta igång med covid och då skulle han vaccinera 1 miljon människor i veckan.
Ja.
Men vet du hur många Trump vaccinerade i veckan?
Nej, berätta.
912 000. Så okay. Han ökar egentligen bara antalet vaccinationer med cirka 78 000 eller vad är 88 000.
Men det som de påstår är att det inte har funnits någon riktig plan och att han bara har dumpat vaccinet hos delstaterna och inte haft en övergripande federal plan för detta. Men det är detaljer som...
Men du förstår varför, om man var en liksom oberoende journalist, och jag är inte en oberoende journalist, jag är satiriker. Ja. Men om man var en oberoende journalist och satt i Vita husets pressrum just nu, när man inte blir utskälld av pressekreteraren, så borde man ju ställa frågan, men ökar du alltså bara antalet doser med 88 000?
Verkligen. Om det som du säger så tycker jag det är en jättebefogad fråga. Men jag vill höra mer om det här att de här 1 miljonen doserna, de ska alltså fördelas efter ras, kön och sexuell läggning.
Nej, inte doserna, utan det här är ekonomiskt stöd till företag som drabbats av covid. De ska delas ut i första hand till minoriteter. Svarta företagare, asiatiska företagare, latinoföretagare. Och sen så ska de också gå till företag som drivs av kvinnor och baserat på då sexuell läggning. Jag är inte säker på vad de menar med det. Men de kommer prioritera de grupperna och alltså inte gå efter behov.
Mm. Det här kommer som en nyhet för mig, så jag är inte insatt i just detta. Det man kan säga övergripande är väl att dels att covid, vi vet att covid drabbar rent biologiskt, så vissa människor, vad jag har förstått, mer utsatta för covid.
Svarta bland annat.
Jag har förstått det så. Så det skulle kanske vara eventuellt då vara ett skäl att stötta deras företag mer.
Men varför det skulle du överhuvudtaget säga det på det sättet? Alltså varför inte bara säga vi kommer dela ut det till de som är mest behövande. Mm. Och sen så kanske svarta, asiater, latinos är den gruppen.
Och bara för, inflika att de senaste arbetslöshetssiffrorna från USA, som jag förstod dem, var att alla som blivit, alltså hela ökningen av arbetslöshet berodde på kvinnor. Att det var bara kvinnor, alltså så att säga, i männens fall så balanserade sig av nya jobb så att säga. Men så att de här, om det var ett par hundratusen, var bara kvinnor. Men varför uttalar du så? Ja, men det är det som jag kommer tillbaka till, att USA är ett land som har en i vissa stycken problematisk retorik när det gäller att just särskilja grupper och peka ut hur man ska se på olika grupper. Det finns en historisk förklaring till det, men jag tycker likväl att den är problematisk. Så det är väl svaret på det, att det finns ett politiskt behov av att säga att vi ska prioritera
raser. Men du är ju journalist i grunden.
Ja. Ja, visst.
Finns det inga instinkter i dig som säger han talar till de här grupperna för det är hans väljare och han visar att han tänker köpa de grupperna?
Nej,
eller tackar dem för deras stöd i valet?
Jag tycker inte man kan säga det så enkelt. Det man i så fall skulle vilja säga att det finns en vänsterfalang inom det demokratiska partiet som han måste hålla sams med. Biden tillhör ju partiets mittenfåra. Och under primärvalskampanjen så var väl han liksom, så att säga, den mest högra av kandidaterna, skulle jag vilja påstå. Kanske tillsammans med Mike Bloomberg och sådär. Men Elizabeth Warren eller Bernie Sanders...
Jag gillade Andrew Yang.
Ja, verkligen. Men många av de som var tongivande där, som folk trodde hade en chans att vinna, som Bernie Sanders eller Elizabeth Warren, var ju mer vänsterprofiler. Hade en starkare vänsterprofil. Och det har ju varit Bidens dilemma hela tiden, att han måste på något sätt få den traditionella demokratiska väljarna, alltså rostbältet, de som gav honom segern i Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Han måste ha dem med sig. Men han måste också attrahera de här innerstadsväljarna som har gått till vänster under Trump. Vi har haft en stark vänsterrörelse under Trump.
Extremt stark.
Hela MeToo-rörelsen har ju hänt under Trump till exempel. Och för att då få de här olika falangerna av sitt splittrade parti att hålla sams, så är det säkert så att han måste just uttala sig i sådana termer som du nu beskriver.
Vad tror du kommer att hända? Ja, men alltså, det spelar ju roll. Språk spelar ju roll, en viss roll i alla fall. Jag tycker handling spelar större roll, men det är ju inte som att språk inte betyder någonting. Annars skulle jag inte jobba mer, och antagligen inte du heller. Och det är ju lätt att mobba liksom Trump-väljare som inte tror på evolutionsläran till exempel.
Eller klimatförändringar.
Ja, eller klimatförändringar om man för den delen tror på sådana.
Okej.
Nej, alltså jag tror på klimatförändringar. Jag tror att förändring är en naturlig konstant. Men till exempel, nu läste jag en stor artikel i Politico som du säkert känner till.
Jag läste den också.
Du läste den också?
Inte den, men jag läste Politico. Så att jag, eventuellt har jag läst den.
Men då vet du att Politico har börjat skriva färgerna vitt och svart med liten bokstav vit när det pratar om vit hudfärg. Och så har de börjat skriva black med stort B när de pratar om svart hudfärg.
Det visste jag inte.
Eller har du inte noterat det?
Inte, därför
att de har hållit på ett tag nu.
Jag
och det är vanligare och vanligare inom amerikansk vänstermedia.
Ja, okej.
Okay. Vad tycker du om det?
Ser du politiker som vänstermedia?
Ja, absolut. Det blev ju köpt av någon av Clintons finansiärer strax efter valet av Trump. Va?
Så... Men på vilket sätt har de en vänster, liksom, vänsteranslag i sin rapportering, menar du? Förutom det här med att de skriver ordet svart med stort B.
Ja, eftersom hela deras playbook nu handlar om critical race theory. Som du har viss erfarenhet på.
Allt som politiker gör handlar om critical race theory.
Nej, inte allt. Men jag säger att just det här, att de har börjat skriva hudfärgen svart med stor bokstav.
Mm.
Och hudfärgen vit med liten bokstav.
Men hade du fler exempel än just det sättet att skriva ett ord på?
Ja, absolut. Just den artikel jag refererar till, den sa att... Och det var inte bara om Kamala Harris. Det handlade om att Kamala Harris hade valt väldigt många svarta kvinnor i sin egen stab.
Ja.
Och att det här är liksom första gången som Vita huset ser svarta kvinnor. Och som om då Condoleezza Rice aldrig existerat.
Just det. Ja. vad ska jag säga? Eller,
nej, jag bara undrar, vad tycker du om sånt som att de då har bestämt sig för att från och med nu så skriver vi svart hudfärg med stort S och så skriver vi vit hudfärg med litet V?
Ja, om det är så att det finns... Men som sagt, jag är helt ny på det här fenomenet.
Men det har hållit på ett tag.
Ja, men jag är naiv som har helt missat detta fenomen. Det är inte det att man ser svart som... Alltså
hur jag än vänder och vrider på det så är det rasism. Ja. Det är antingen rasism för att man nedvärderar vita.
Jag tycker det låter jättekonstigt det du beskriver. Så
Är jättekonstigt. Ja. Antingen så är det rasism för att man nedvärderar vita och uppvärderar svarta. Och sen så tycker jag faktiskt att det är lite nedvärderande mot svarta också. Att liksom tro att deras problem ska lösa sig av att man börjar stava deras hudfärg med stor bokstav. Jag tycker det är lite nedvärderande.
Mm.
Jag tycker helt enkelt att det är rasistiskt. Och det här kommer ju från Demokratiska partiet. Det har med PK att göra. Mm. Det har med politisk korrekthet att göra. Med BLM och MeToo-rörelsen att göra. Så förstår du vad jag menar nu när jag säger att liksom vänstern är helt blind inför sina egna extremister? Och att extremisterna inom vänstern idag i USA, liksom över hela västvärlden, är en betydligt större grupp än de extremister på högern som stormade Kapitolium.
De är fler än de ett par hundra personer som stormade Kapitolium. Eller, jag måste fortfarande få grepp om vart det är du vill komma. Alltså, det finns du menar att det finns en vänsterdominans i västvärlden som är mycket, mycket större än det vi sett för exempel Trump-anhängare.
Absolut.
Ja. Och har det alltid varit så eller har det blivit så, menar du?
Nej, jag skulle nog säga att det är de senaste decennierna det har börjat bli så. Men framförallt inom då den intellektuella sfären, alltså tykonomin och akademin.
Men ser du det här som ett obrutet förlopp från kalla krigets dagar? Eller ser du att det har varit
det? Ja, det gör jag. Den enkla anledningen just som vad som borde skett innan muren föll, att man rensade ut den här typen av personer ur offentligheten. Okay. De som stödde Sovjetunionen, men de fick fortsätta verka obehindrat. Och de här idéerna som de människorna trodde på och stod för, de har liksom spritt sig ut. De har liksom undervisat generationer vid det här laget av unga människor som har gått på universitet i politisk korrekthet.
Och då är min fråga till dig, och de här vänsteridéerna, ser du också att de i så fall genomsyrar våra ekonomiska system? Om du kollar på skattesystem eller fördelningssystem.
Menar du i USA eller här?
För ja, i västvärlden helt generellt. Har vi gått mot blandekonomi eller planekonomi i västvärlden de senaste 30-20 åren? Det tycker inte jag.
Det håller jag nog inte med.
Där har vi en avreglering och liberalisering.
Jag pratar nog specifikt om kultur.
Okej. Men där kan jag köpa att det har blivit så att vi, och det här tror jag att anledningen nämner just de finansiella systemen och fördelningssystemen, tror jag, för att det här hänger ihop. Att vi har mer och mer resurser som samlas hos en liten del av befolkningen. Vi har med just avregleringar, skattesänkningar, nedmontering av välfärden. Och som en balans till det, eller som en slags motvikt till det, så får vi samtidigt en retorik som blir mer och mer vänster när det handlar till exempel om synen på raser eller folkgrupper eller kvinnor eller hbtq-personer. Så har vi fått mer och mer av identitetspolitiken har vuxit upp. Förstår du vad jag menar? Alltså, identitetspolitiken har vuxit fram tillsammans med en institutionalisering av marknadskapitalismen på ett sätt som inte fanns åtminstone i Sverige när jag växte upp.
Alltså jag växte upp, och du är inte så mycket äldre än vad jag är, vi växte upp
i
en värld där man faktiskt skulle försöka bortse från hudfärg eller kön eller sexuell läggning och fokusera på meriter istället. Det var i alla fall vad jag lärde mig när jag växte upp. Alltså en persons karaktärsegenskaper ska vara viktigare liksom.
80-talet till exempel. Ja.
Verkligen.
Ja, absolut. Så jag kan tänka mig, jag kan vara nyfiken på i vilken mån de här sakerna hänger ihop. Det tror jag att en sån person som till exempel Åsa Linderborg, tidigare kulturchef på Aftonbladet.
Ja, du gillade inte hennes senaste krönika.
Jag gillar inte, jag ogillar henne av en massa skäl. Men i min del så handlar det framförallt om synen på Putin och Ryssland, men det kan vi ta sen. Men att de här sakerna hänger ihop, att samtidigt som jag har cementerat det som många skulle se som en orättfärdig fördelning av jordens resurser, som det skett så har vi också fått en mer och mer högljudd identitetspolitisk diskurs. Kanske på grund av att det är där man kan påverka. de här ekonomiska faktorerna går inte att göra så mycket åt. Det finns liksom ingen politisk debatt längre om att vi ska liksom radikalt höja marginalskatterna för att göra det ena eller andra, eller att vi ska radikalt ska bygga ut välfärden eller se till att alla får tandförsäkring eller något sånt. Det finns ingen reell politisk debatt där, utan den politiska debatten har handlat om, ska man skriva svarta med stort B eller inte? Eller ska vi, hur många...
Ja, det är verkligen ett tröstpris, är det inte?
Hur många bokstäver?
Nedvärderande rasistiskt tröstpris.
Hur många bokstäver ska vi ha i HBTQ? Räcker med HBTQ eller behöver vi fler bokstäver där? Och kanske för att det är där man kan göra någonting. Det är där det fortfarande finns, så att säga, terräng att vinna för vänstern. Om man uttrycker så att vänstern kan fortfarande vinna terräng på det identitetspolitiska området. Medan dörren att för att vinna terräng för att få ett samhälle som går mer mot blandekonomi eller planekonomi, vilket ingen av oss vill, den dörren är stängd. Den diskussionen är liksom död.
Fast är den det nu med tanke på covid? Jag menar, Biden lånar, alltså han kommer ju låna en triljard dollar eller två. Va? Jag vet inte ens hur mycket pengar det är. Det är svårt att föreställa sig. Och även i Sverige så har vi ju, jag menar, vad som händer är ju att Sveriges stat köper ju svenska företagsobligationer. Det är väl en sorts socialisering?
Ja, men det får vi. Det ser vi nu i den här kraftsamlingen mot covid. Att det där finns liksom, det finns inga gränser för vad, plötsligt finns inga gränser för vad pappa eller mamma staten kan göra längre. Och det är ju jätteoroväckande. Där är jag nog mer höger. Jag är mer vänster när det gäller de här idepolfrågorna. Jag är mer vänster, men när det gäller just synen på finanspolitik så är jag ju väldigt varm anhängare av sunda statsfinanser. Och tycker att det är ju en sak som varit bra med Sverige. Att vi under att det funnits liksom en politisk samsyn under många år. Både socialdemokrater och moderater framförallt. Att vi ska ha sunda statsfinanser. Att vi ska betala av på statsskulden. Att vi inte ska gå med underskott och så vidare. Så det får vi verkligen hoppas att det här är en parentes. Det vi ser i Sverige idag med det här. Där det inte finns några gränser för hur mycket vi kan låna upp eller hur mycket vi kan ta.
Jag har ju en tendens att tolka socialister illvilligt, så jag är inte lika...
Men du ser det som socialism att man tar pengar för att hantera covid-krisen?
Nej, med tanke på våra skattesatser så ser jag det som en utbetalning från ett försäkringsbolag.
Ja.
Som inte borde vara ett lån.
Just det, ja.
Snarare så, faktiskt. Men det Lincoln Project gör nu, alltså jagar Trump-anhängare. Alltså människor som har jobbat i administrationer och försöker få det plattformerade. Tycker du att vi borde ha något liknande i Sverige mot SD?
Nej, det tycker jag inte. Spontant. Jag har aldrig tänkt på frågan faktiskt. Men du menar ifall man skulle brännmärka personer som har jobb, alltså, och då menar inte du politikerna själva. Menar du politikerna själva, så att säga, om Jimmie Åkesson slutar vara partiordförande och istället vill jobba i näringslivet, borde man försöka liksom sätta press på de företagen som eventuellt skulle anställa Jimmie Åkesson för att få någon sparkad. Det skulle inte jag vilja göra. Jag tycker inte att det är där vi är i Sverige. Att vi ska börja liksom sätta press på företag på det sättet. Jag är liksom... Nej, men det beror på hur man... Alltså, Lincoln Projects syn på Trump-administrationen, säger inte att jag delar den synen i alla avseenden, men... Deras syn på Trump-administrationen är ungefär så här att de är landsförrädare. De har varit ett akut hot mot den amerikanska demokratin.
Mm.
De är väldigt aggressiva i det. Och jag kan tro att det är därför som de håller på så här. Jag tycker vi ska akta oss för att få riktigt den synen i Sverige.
Men din krönika är ju att du tycker att vi ska ta SD... på allvar när de säger att de tänker strida för makten.
Som parti, ja, så tycker jag att man ska vara oerhört rädd för antidemokratiska tendenser. Men det betyder ju inte att jag tycker att de alla personerna i SD eller kring SD, att de på något sätt ska, efter att de varit politiskt aktiva, att de ska brännmärkas eller att de ska liksom, att man ska gå ut i sociala medier och försöka hindra dem från att få anställningar. Det tycker inte jag är rätt väg att gå.
För det tror jag redan har pågått i säkert 10 år.
Ja, det hände väl. Drabbade inte det?
Det är ju alltid betydligt färre som säger att de tänker rösta på SD än som faktiskt röstar på
inte
SD.
Inte i senaste valet faktiskt. Inte senaste valet.
Nej, då var det väl färre som det faktiskt det röstade.
En som faktiskt, de pratade om att bli största parti. De pratade, det fanns ju spekulationer kring 30%, som jag minns det. Och så blev det ju, tack och lov inte. Så att jag tror att vi är förbi den utvecklingen där också faktiskt. Jag tror att den här skämsfaktorn med SD har börjat försvinna. Jag har vänner som säger att de är SD-anhängare och som säger det så att säga, i sociala medier och på andra ställen utan att skämmas för det, så att säga. Så den stämpeln tror jag är på väg bort. Men sen så tycker jag det där, men då, om man tar USA, om vi uppehåller oss vid det, om du har opinionsmätningar som visar att 45% av de som röstar på republikanerna, 45% tycker att det var rätt att storma Kapitolium.
Men det finns inte väl?
Jag har sett den mätningen.
45%. Var har du sett den mätningen?
Jag har inte källan i handen just nu.
För jag har inte sett den mätningen.
Okej, hur många tror du det? Hur många tror du att det är?
Jag tror att det är ytterst få. Alltså ytterst få.
Som tycker att det var rätt att storma Kapitolium?
Absolut.
Okej, då får vi kolla på detta programmet och har jag fel så ber jag om ursäkt. Men frågan är, oavsett hur många de är, vad gör man?
Nej, men det spelar ju faktiskt roll, Jens, hur många de är.
Okej. Jag såg 45%.
Därför att vi snackar om ett demokratiskt parti i USA som sekund, de gav inte Trump någon smekmånad överhuvudtaget, utan de visste från början. Det här är djävulen, han måste bort. Mm. Hela jävla media, alla intellektuella går in i vad de kallar själva för resistance mode. Mm. Inget han gör är bra. Inget han gör är bra. Han flyttar ambassaden till Jerusalem. Jag tycker det är bra. Det skulle säkert kunna finnas några liberaler i USA som också tyckte det är bra men inte vågar säga det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men folk i USA såg Trump som ett akut hot mot den amerikanska demokratin och de hade rätt. De har ju inte rätt.
Därför att demokratin i USA i den mån det är någon är fortfarande kvar.
Men ett hot mot, jag sa ett hot mot demokratin. Jag sa inte att man visste att han skulle störta demokratin. Jag sa att han var ett hot mot demokratin, vilket han uppenbarligen var.
Jo, men till exempel nu när det är över så gick ju AOC ut för bara en vecka sedan och tycker att de ska ändra första författningstillägget och börja reglera media och reglera yttrandefriheten. Hur är det inte ett hot mot demokratin? Men då, och hon är stor och hon är accepterad. Hon är hyllad. Och hon är absolut antidemokrat.
Och hon är avskydd av stora delar av USA också.
Hon är avskydd av republikaner. Men nu snackar vi om hur de respektive partierna behandlar sina extremister. Och extremisterna i det republikanska partiet, de tror jag är ute nu.
Men kan vi inte gå tillbaka till den här frågan? För jag tycker det var intressant. Hur ska man behandla de republikanska, vad tycker du om det här? De republikanska senatorer, om det var 7 eller 8 till slut. De republikanska senatorer, Ted Cruz från Texas, väl det mest profilerade dem, som motsatte sig i omröstningen om att godkänna elektorsrösterna. Och genom det, skulle jag vilja påstå, upplockade folk att göra den här protesten och storma Kapitolium. Ted Cruz stod ju också på ett podium och sa liksom, we will not go quietly into the night, och så vidare. Vad gör man med en politiker som aktivt har motsatt sig en demokratisk process? Ska man försöka säga sluta göra så här? Eller ska man, för Ted Cruz är ett exempel på en politiker som många nu sa, inte minst Lincoln Project som du nämner, vill deplattformera och vill få honom så att säga utesluten från senaten och att han ska bli av med sitt ämbete och så. Vad tycker du om det? Vad gör man med en sån person?
Alltså, jag har svårt att se att det skulle vara rätt att utesluta Ted Cruz om man inte utesluter sådana som Bernie Sanders och AOC eller Rashida Tlaib eller Ilhan Omar. Faktiskt. Okay. Därför att de är i mina ögon är de identitetspolitiska rasister. De gillar politisk korrekthet som jag ser som en ren stalinistisk grej. Och du kan väl inte påstå att Stalin ändå var demokrat?
Men,
och det fina med USA, det tycker jag, är konstitutionen och deklarationen. Det vill säga, alla människor är skapade lika, även om de inte kunde uppfylla det direkt när de skrev under det. Och jag tycker att staten, även här i Sverige hade jag velat se en sån yttrandefrihetsgrundlag. Att liksom staten får inte begränsa människors yttrandefrihet. Därför att jag tror att det är det bästa sättet att skydda friheten. Och jag tror också att en vid yttrandefrihet skapar större tolerans för avvikande åsikter. Så behöver folk inte gå upp i varv så mycket när de hör folk säga saker de inte tycker om.
Men du pratar om yttrandefrihet, men jag pratar om att som politiker aktivt försöka stoppa en demokratisk process.
Alltså, de här republikanerna försökte, de ville opponera sig. Det fanns inget som sa att de skulle lyckas stoppa den. Alltså absolut ingenting i konstitutionen som sa att de skulle lyckas stoppa den. Bara för att de invände mot hur de tyckte då att vissa delstater inte hade tillämpat konstitutionens lagar om röstning korrekt.
Helt utan grund så tyckte de ju det. De har fått nej i 60 domstolar, så fortsatte de hävda att valresultatet inte var korrekt. Och genom att fortsätta göra det så lockades folk att storma Kapitolium, för de trodde att de skulle få rätt.
Eller de trodde att alla demokratiska sätt var uttömda.
Det fanns personer som i Kapitolium sa, vi kommer få rätt för att Ted Cruz tycker som vi. Alltså ordagrant sa, Ted Cruz tycker nog att det här är okej, vi borde gå hit.
Jag såg videon, det var verkligen Mensa som gick igenom så hans papper.
Så vad gör man med en sån politiker som aktivt har försökt stoppa demokratin och kan man hävda aktivt har medverkat? Ja, man behöver inte gå så långt, det blir hela tiden liksom, hur stor skuld har de här politikerna i att folk kommer dit? Men en sån som Lincoln Project tycker uppenbarligen att det här är Ted Cruz fel, att folk gick dit. Och tycker man att en politiker, jag säger inte att jag håller med, men tycker man att en politiker aktivt har uppviglat folkmassor att attackera ett parlament med flera dödsoffer som följd. Om man tycker det, då tycker jag också att det är logiskt att man tycker att den personen borde inte vara kvar som politiker.
Men vad tycker du då om Kamala Harris som under BLM-demonstrationerna gick ut på Twitter och samlade in pengar till de som blev arresterade? För våldsamt upplopp. För borgen åt dem. Hon är nu vicepresident i USA. Ja.
Men varför arresterades de? Vissa arresterades för upplopp, vissa arresterades bara för att de var där, för att de var på platsen.
Ja, men vissa arresterades för upplopp, våldsamt upplopp. Skadegörelse. Förstörelse.
Du menar då att att hon aktivt samlar in pengar för borgen, att det på något sätt är en uppmaning att
fortsätta? Det är absolut en uppmaning om att det här är okej och bör fortsätta. Det är ingen tvekan om den saken. Om du tycker att Ted Cruz invändning mot godkännandet av elektorerna är antidemokratiskt, vad är då Kamala Harris inställning till det hela?
Men varför protesterade
folk? Joe Biden gick ju också ut. Och när de första veckorna där, när de bad honom ta avstånd från våldsverkarna, det var precis lika wishy-washy, alltså hitan ditan, som när Trump bara 2 timmar efter stormningen gick ut och bara, we love you, go home, go in peace, we don't need this, we love you, you're patriots, we're right.
Men för det är ju så, eller hur Aron, att du tycker, du sätter likhetstecken mellan BLM och Kapitolium protesterna.
Nej, alltså jag tycker ju att den extremistiska delen av Demokratiska partiet är betydligt mer i mitten av Demokratiska partiet, i min uppfattning, än vad de här 200 som stormade Kapitolium är i Republikanska partiet.
Så du tycker BLM är värre än det här som hände i Kapitolium?
Ja, det tycker jag i rent faktiska termer. Sen är symbolvärdet av i stormningen av Kapitolium är ju fruktansvärt högt. Alltså det är ju ovärderligt att storma, speciellt på den dagen. Speciellt på den dagen. Därför att storma Kapitolium gjordes ju redan 2018 av kvinnorörelsen under deras marsch. 575 arresterades, $50 i böter var. Och en av dem var Susan Sarandon som twittrade, arrested, keep fighting.
Och med det vill du säga...
Att det förekommer en viss retorik på båda sidor och att vänstern är helt blind för extremister på sin egna sida.
Okej. Varför protesterade folk under BLM-rörelsen? Vad handlade det om?
Det handlade om George Floyd som dog under ett polisingripande.
Och det handlade ju om rasismen inom den amerikanska poliskåren. Och då är frågan, anser man att det finns rasism i den, politiska, i den amerikanska poliskåren? Anser du det?
Ja, jag kan tänka mig att det måste finnas rasister. Precis. Men om den är systemiskt rasistisk, vilket BLM anser, det är en helt annan fråga.
Precis, men utgångspunkten här är ju att BLM...
Det vore konstigt om det inte fanns rasister inom amerikanska poliskåren.
Precis, men finns det ett systemfel? Alltså det att man går in och skjuter ihjäl Breonna Taylor till exempel. Är det, beror det på ett systemfel eller är det en enskild, ett enskilt rötägg? Eller är det,
jag tror att om man ska titta på statistiken så är alltså skjutningar av obeväpnade svarta och orättfärdiga ingripanden är betydligt färre än vad de som verkar inom BLM-rörelsen tror att de är.
Så du menar att det är starkt överdrivet?
Däremot, om du tittar på människor som åker fast för att köra för fort i Detroit, där finns en klar överrepresentation av svarta, kan bero på rasism, därför att antalet gripna svarta som kör för fort minskar efter mörkrets inbrott, när man inte längre kan se att det är svarta som kör.
Det låter ju, ja, precis, men det skulle i så fall bekräfta tesen att det finns liksom en
det finns statistik precis. Du kan tolka på olika sätt.
Men det vill komma till är att självklart så måste vi ta avstånd från destruktivt beteende, våld, och inte minst våld mot poliser, förstörelse av egendom och så vidare. Har jag inte gjort det förr så kan jag göra det nu här i podden.
Fast du är inte Kamala Harris, så du behöver inte.
Men, med detta sagt, så när personer protesterar i BLM-rörelsen så protesterar ju de mot ett faktiskt problem. Det vill säga institutionaliserad rasism i USAs poliskår. Vi kan diskutera hur stort det problemet är. Vi kan diskutera varför George Floyd dog. Om det var för att han hade droger i blodet eller om det var som undersökningen visade att det var på grund av våld. Men,
undersökningen är inte klar och rättsfallet går upp i mars.
Men själva obduktionen pratar jag om nu. Men så att säga, vi är överens om det grundförutsättningen att när de protesterar så protesterar de mot ett befintligt problem. Det vill säga rasism. Det finns. När Kapitoliumstormarna protesterar så protesterar de ju på grund av en ren lögn. Det vill säga valet var inte alls riggat eller stulet. Och den lögnen var en lögn som trumpetats ut av landets ledare. Och det menar jag gör att vi måste se på de här sakerna som åtskilda. Att det ena är en felaktig och destruktiv och
fast det vet du inte, därför att rättsfallet om George Floyd har inte avgjorts.
Men George Floyd var en utlösande faktor.
Alltså, om det är så att det visar sig i rättsprocessen att, ja men herregud, de mördade honom, de avrättade honom. Han hade inget fentanyl i blodet. Han hade inte försökt köpa saker med en falsk check i sin livsmedelsbutik. Men ändå så går poliserna fria. Ja, men då hade jag förstått de här protesterna. Men nu har det ju inte ens avgjorts i domstol.
Men när det finns en video på hur han ligger och skriker eller ligger och kvider, jag kan inte andas. Det tycker inte du är ett skäl att protestera?
Alltså, jag kände väl ungefär samma sak som de flesta människor gjorde när de såg den där videon. Det var ju fruktansvärt att se. Men nej, man är inte alltid säker på kontexten och du kan inte veta förrän det har avgjorts i domstol.
Ja, men vi tycker
inte i ett rättssamhälle i alla fall.
Precis, men...
Om du ska tro på rättssamhället. Då måste väl rättvisan få ha sin mycket långsamma, haltande gång.
Ja, och tyvärr så fungerar inte folkrörelser på det sättet, utan folk reagerar på det de ser och sen så blir de ute och demonstrerar.
Och då kan de uppmuntras till de demonstrationerna eller inte uppmuntras. Och jag hävdar att de uppmuntrades av media och hela det demokratiska ledarskapet. BLM åkte ju liksom ner dit så fort, det gör de alltid så fort en svart mördas. Det spelar ingen roll om det är rättfärdigt eller inte. Så åker de ner och organiserar sig till att det blir protester. Det är ju vad de sysslar med.
Ja, jag vet. Men jag tycker fortfarande inte att det är jämförbart med det som händer i Kapitolium. Jag tycker att det är olika saker. Jag tycker att det handlar om, man kan inte jämföra de två sakerna. Man kan inte heller jämföra politikers respons och politikers sätt att hantera de sakerna på. För det ena är en aggressiv mobb som drivs av en lögn. Och det andra är, man kan kalla det också för en mobb, men det är en mobb som drivs av en faktisk orättvisa, ett faktiskt missförhållande i samhället. Som man förstås inte borde agera mot på det sättet, utan agera mot politiskt, till exempel att rösta, genom att rösta på politiker som varför inte Kamala Harris.
Ja, fast den här mobben drivs av tanken att det finns systemisk rasism, som de kallar det för i USA. Ja. Och i lagen så existerar den ju inte. Sen i praktiken kanske det är så. Men i lagen existerar den inte. Så vad exakt är det de protesterar mot? Människors känslor gentemot dem.
De protesterar mot den statistik som finns. De protesterar mot...
Det fast den statistiken, i alla fall i BLMs fall, manipuleras rätt ofta. Så man kan säga att det också är en sorts lögn.
Mm. Ja, jag... det är inte min uppfattning.
Nej, det är inte din uppfattning, men jag bara...
Men så. Och jag tror att när det gäller BLM så är det väl liksom... Men jag tror också att vi får se på det här som... Eller jag ser på det här som... Den paradoxala konsekvensen av Trump-eran är att du fått en mer offensiv rörelse, en mer offensiv kvinnorättsrörelse i med MeToo. En mer offensiv svart medborgarrörelse med exempel BLM. Att, så konsekvensen av Trump har ju blivit att de här krafterna har fått väldigt, väldigt stark medvind i USA.
Vad tror du kommer hända nu?
Ja, det blir intressant att se.
Men vad tror du? För du har ju pluggat där och är intresserad. Ja. Och ska vi dela upp det då? Vi gör
det
så här.
Jag kan säga vad jag hoppas på. Man kan ju alltid säga vad man hoppas på. Och jag hoppas ju då att nästa gång det sker ett polisingripande som får de konsekvenserna som George Floyd fick, så kan jag hoppas att Joe Biden som ledare för sitt land lyckas hantera det på ett sätt som gör att det inte blir upplopp och förstörelse och våld. Genom att till exempel tala till folk på ett sätt som Trump inte gjorde. För att få folk att förstå att det här problemet måste lösas på andra sätt än genom att bryta mot lagen. Det är det man hoppas på, att hans ledarskap ska på något sätt lugna de här krafterna och stävja dem, och förstås snarare säga att okej, men därför så lagstiftar vi mot i det här fallet systemisk rasism. Det man kan vara...
Hur lagstiftar du mot det?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men ja, till exempel genom att jobba med polisutbildningar skulle väl vara ett sätt man kan tänka mig.
Kritisk rasteori i polisen.
Att jobba med mångfald inom polisen. Att se till att du har någon typ av kvotering eller mångfald som gör att du har...
Men USAs poliskår är... Alltså det var inte... Alltså, Derek Chauvin var vit. Men två av de andra officerarna var inte vita.
Mm. Krav på sådana här kameror på hjälmar och jackor och så här, som man kan säga. Men jag är inte insatt i detaljerna för hur man motverkar systemisk rasism i den amerikanska poliskåren. Men det är ett vallöfte de har kommit med, så då får vi se hur de lever upp till det. Det man kan befara är naturligtvis att det här inte alls hjälper, utan att, nu har vi sista dagarna sett protester i Portland. Och med kaos och förstörelse av demokraternas högkvarter i Portland. Och det är ju förstås inte ett gott tecken.
Vilka är det som gör det?
Det är väl Antifa, va?
Det är det. Och Seattle också,
och
just
det
nu.
Är ju, det gör ju att man förstås blir pessimistisk.
Jag tror att det har att göra med att de släppte anden ur flaskan, demokraterna. I princip, under de här fyra åren. Mm. Och jag tror inte de kommer kunna stoppa tillbaka dem. Men jag tror också att det kommer bli lite lugnare, i alla fall från BLM. Därför att jag hoppas att de känner sig representerade nu. Men det är också lite att ge efter för våldsverkare. Men tror du republikanska partiet kommer att splittras nu?
Det blir ju jätteintressant att se vad Trump gör. Nu blir det ju riksrätten då, impeachment, som blir det första steget.
Mm.
Och det blir ju, där så jag förstår, ganska ovisst faktiskt hur det kommer gå där. Och också ovisst om man kan utsätta honom för riksrätt efter att han har slutat vara president. Det är också konstitutionellt osäkert, jag förstår. Men om de lyckas fälla honom i riksrätt så är ju saken klar. Och då tror jag även att hans barn är brända, så att säga. Då tror jag att hela klanen är bränd. Om det inte blir det här så är jag väldigt säker på att antingen Trump själv 2024, något av hans barn ställer upp i något delstatsval eller motsvarande 2022 redan.
Ivanka har väl flaggat?
Ivanka har flaggat för Florida, och andra dottern Lara har väl flaggat för North Carolina, om jag minns rätt. Så det är ju jättespännande att se, och då får vi också se vad det verkar som, återigen, på tal om deplattformering, så verkar ju i amerikansk politik så är man ju oerhört beroende av att få ekonomiskt stöd från näringslivet för sin kandidatur. Och där verkar det som att näringslivet har bestämt sig för att brännmärka Trump och Trumpismen och även de politiker som så att säga försökt sabotera den demokratiska processen håller också på den märks och kommer inte få ekonomiskt stöd och så vidare. Och om det håller i sig så blir det väldigt svårt för den falangen att vinna val i framtiden eftersom de kommer ha ett väldigt starkt handikapp ekonomiskt. Jag tror inte att man ska räkna bort republikanerna alls egentligen. Men det blir intressant att se. Trump har ju varit en unik politiker. Kan vi ändå hålla med om.
I den mån han har varit politiker.
I den mån han har varit politiker, exakt. Genom att vara en icke-politiker så är han ju en unik figur i amerikansk presidenthistoria. De har ju, Eisenhower var förvisso general, men annars har de flesta som vi kan räkna upp haft sin bakgrund i politiken. Så frågan är om det finns någon annan än Trump som kan axla den manteln och komma in som den här icke-politiken. Och om det kommer vara en republikan eller en demokrat. Och om den personen kommer bli lika framgångsrik.
Kanye
till exempel. Eller om det här som har hänt nu i Kapitolium blir det här såret i amerikansk politisk historia. Att aldrig mer Kapitolium. Aldrig mer en populistledare. Kanske också kommer leda till exempel retoriken, du nämnde politikers sätt att ha en förlåtande attityd till BLM, att den kommer förändras på grund av just den här jämförelsen som du själv gör, att politiker måste tydligare dra gränsen mot våldsverkare och mot anarki. Att vi får se en sån, ska säga, allmän tillskärpning av hela politiken på det sättet. Det skulle vi kunna hoppas på.
Vad tror du kommer hända med demokraterna nu när de inte har en gemensam fiende på samma sätt?
Mm.
Tror du de kommer hålla ihop?
Ja, det tror jag. För jag tycker det verkar som om Biden går relativt långt till vänster. Och framförallt att han går långt till vänster i just nu klimatpolitiken verkar han ju ha gå mycket längre än många trodde. Och den frågan tror jag kommer att ta mer och mer plats i amerikansk politik just på grund av de här gigantiska bränderna och så vidare. Så, och andra naturkatastrofer. Så jag tror att Biden kommer på det sättet kunna få med sig vänstern. Sen så har ni ju nästan nu har ni också ett gyllene tillfälle i senaten på grund av att de vann de här två stolar nu i Georgia som gör att de kan faktiskt kommer kunna få igenom rätt mycket.
1619 Project.
Ja.
Jag tycker om det.
Vad är 1619 Project?
Det är de som vill skriva om USAs historia så att den börjar när de första slavarna fördes till USA istället för The Declaration of Independence. Vad jag kallar historierevisionism.
Ja.
Och dessutom att tala till de sämre jävlarna i ens natur snarare än de bättre änglarna för att parafrasera Obama.
Ja. Jag behöver nog se detaljer på det innan jag kan ta mig.
Lincoln Project är i alla fall stora fans.
Ja, men det är intressant. Vad tycker du om Lincoln? För därför det är ju liksom det är ju högern. Det är ju George Bush, den yngres gamla gäng liksom.
Jag är ju inte en big state kind of guy.
Mm. Men hur tror du att de har kommit?
Jag gillade ju inte George W. Bush för att jag såg honom som någon sorts... han är en big state republican, en sosse liksom i mina ögon. Konservativ sosse. Och jag tycker ju att det fina med USA, det är ju idén om frihet. Mm. Att du ska få bestämma själv och att staten ska blanda sig i väldigt lite.
Men vad tror du är det? Vad tror du är det? För jag håller med om att Lincoln Project är bitvis ganska aggressiv i sin retorik. Varför tror du att de har blivit sådana? Alltså, hur har de hamnat där?
Nej, alltså jag tror att vi från murens fall 1989... på grund av att det inte skedde en utrensning av människor som var alltså rena socialister och diktaturvurmare så har deras idéer spritt sig ut i media, i kulturen, på universiteten och det skapar ett klimat som jag anser är fruktansvärt, totalitärt och antagligen kommer leda till västerlandets
fall. Okej, men menar du att Lincoln Project är vänster?
Nej, inte Lincoln Project specifikt utan nu pratar jag om vad som hänt med det demokratiska partiet sedan 1989 och framåt.
Jag pratar om Lincoln Project de här som sitter och ganska aggressiva. Demokratiska partiet.
Ja, de vill ju rensa ut Trump från
De vill ju starta, de vill ju i princip alltså börja om hela partiet. De använder begreppet liksom att rota ut vi måste dra upp liksom alla, vi måste dra upp dem med rötterna i hela det här partiet och börja om från början. Och det här är ju partier som, det här är personer som varit på insidan i partiet. Och som har den, alltså det tycker jag är intressant att det är nästan den falangen som är hårdast i synen på trumpismen just nu, är de forna republikanerna.
Mm.
Som har en annorlunda bild av vad det här partiet ska vara och vad det ska stå för. Men där tror jag att det är snarare i kalla kriget som det är kvar, att det är synen på Ryssland, synen på, liksom, på omvärlden och synen på liksom USA som supermakt, USA som drivande faktor i NATO till exempel, som ligger bakom den väldigt aggressiva retoriken. Så snarare motsatsen till det, att de vill tillbaka till det som USA stod för, att USA ska stå för liksom den goda demokratiska kapitalistiska världspolisen som står mot liksom bovarna i Nordkorea eller Ryssland eller Kina. Och det har, där ser man Trump som en förrädare. Man slänger sig mycket med så här Moscow, man kallar ledaren Mitch McConnell för Moscow Mitch och så vidare. Väldigt, alltså väldigt aggressivt provokativa med den typen av retorik mot de forna egna leden.
Alltså USA som världspolis ser jag som en tråkig nödvändighet i en värld där som, alltså, naturen hatar ett vakuum. Och Kina är allt för villigt att stiga in om USA drar sig tillbaka.
Ja, det glömde jag säga om det positiva med Trump. Att Trump har ju stått upp mot Kina.
Ja.
Och det har de tidiga ledarna varit dåliga på. Eller inte bara varit naiva inför.
Så sammanfattningsvis, tror du hans arv kommer vara enbart stormningen av Kapitolium? Eller kommer Abraham Accords, Kina, kommer det spela in? Alltså för historia skrivs ju, som du säkert vet, långt senare än den tid vi själva lever i.
Ja, men när vi pratade om BLM innan, alltså bara som en parentes, häromdagen firades Martin Luther King Day i USA, men när Martin Luther King dödades så tror jag att han hade ungefär 30% av folket med sig. 70% av amerikanerna hatade Martin Luther King när han dödades, så att säga. Han var djupt impopulär, mycket mer impopulär än till exempel Trump är idag. Han såg som en oros, ett, vad ska jag säga, våldsverkare eller orosmål eller ett allmänt problem liksom.
Så han förordade ju fredligt motstånd, men motsatte sig inte väpnat.
Nej, och det är ju så att säga med tidens perspektiv som man ser, som Martin Luther King ses som nästan som en landsfader i USA, och även så att säga Trump-falangen, även Ivanka gick ut på Twitter och liksom, vi måste hylla Martin Luther King. Så att på det sättet så håller jag med dig, att vi ser det, så att vad kommer hända med Trump om 50 år? Där är jag nog ändå böjd att tro att om 50 år så tror jag att man kommer, så tror jag mycket väl att man kan komma att se, inte ens om 50 år redan nu, se Kina som det stora hotet mot den civiliserade världsordning med demokrati och yttrandefrihet som vi vill se. Och så kan mycket väl tänka mig att han bakas in i en sån historia om 50 år, att man säger att han var den, att konflikten mellan Trump och Kina var början på som sen skulle dominera det här seklet. Men sen så tror jag att Kapitolium, där det fortfarande kommer fram saker, där vi har ju liksom veckor och månader, kanske år av utredningar kring vad det var som inträffade i Kapitolium, att vänta. Och min gissning där är att det kommer komma fram saker som får det här att framstå som ännu mer ofördelaktigt för Trump och därmed sätta honom i ett mörkare ljus.
Ja, jag tror att om 50 år kommer amerikanska historiker säga om Trump hype inte va? Men det är olika. Jag vill tacka så otroligt mycket för att du kom förbi det konstruktiv kritik, Jens.
Ja, men tack, det var jättekul. Tack.
Ja,
tack så.
Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jens Liljestrand. Stort tack till Jens Liljestrand för att du kom hit och gästade Dekonstruktiv kritik. Jag kan inte tacka dig nog för att du tog dig tid, och jag hoppas att du fått lite större förståelse för min syn på vänstern och farorna med politisk korrekthet. Själv har jag fått den allra största respekt för dig, Jens, min tidigare antipati till trots.
Jens skickade också efter samtalet länk till den här undersökningen av YouGov som bekräftade att 45% av republikanernas väljare stöttade stormningen av Kapitolium. Nu var det i och för sig en mycket begränsad undersökning med under 1500 deltagare gjord i princip samtidigt som stormningen ägde rum. Av 1448 deltagare var det bara 1397 stycken registrerade röstberättigade som hade hört talas om stormningen vid tillfället för undersökningen. Men Jens bifogade utöver den en länk till Washington Post som jag i och för sig inte litar jättemycket på, men som citerade en senare undersökning som visade att i och för sig så var mellan 78% och 88% av republikanerna emot stormningen, men 12-22% är fortfarande betydligt fler som var för än jag själv trodde. Så därför jag faktiskt ger Jens lite rätt. Jag vill också sticka in en rättelse om antalet vaccinerade per dag under Trump. I samtalet så sa jag att Trump-administrationen vaccinerade över 912 000 amerikaner per vecka. Det är fel. De administrerade 912 000 doser per dag. Så Biden avser alltså att öka vaccineringstakten till 1 miljon om dagen. Den ökning jag angav om 88 000 är alltså korrekt, men det ska vara per dag och inte per vecka. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte som möjliggör den här typen av samtal som du just har hört. Jag hoppas verkligen att du tycker att det är värt det, för det gör jag. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com/aronflam i ett ord, patreon.com/aronflam i ett ord, på Swish 0768-943737, 0768-943737, via PayPal eller med Bitcoin, Ethereum, Polkadots, och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sår mina tankar" eller "Krossa socialismen, för socialism är ondska". Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kopp. Nu finns dessutom en helt ny termosmugg med texten "Your feelings are hurting my thoughts" som jag är otroligt nöjd med. Den är enormt snygg och det har tagit mig lång tid att få fram den. Om du redan har krossat socialismen-muggarna men saknat en termosmugg att ta med dig ut i naturen med budskapet att andras känslor sårar dina tankar, behöver du inte vänta längre. Den finns ju redan på aronflam.com. Och där finner du också affischen "Det här är en svensk brottsling" och boken "Det här är en svensk tiger" på både svenska och engelska. Så beställ ditt ex på aronflam.com nu. Som vanligt hittar du länkar till artiklar, bilder och statistik tillgängliga på aronflam.com i brödtexten till den här seminologen. Jag vill också uppmana dig att sprida mina texter och poddar på så många sätt som är möjligt utan att riskera din egen försörjning eller ditt sociala umgänge. För nu när Biden har tagit plats i Vita huset kommer identitetspolitiken att vara det enda som gäller de kommande 4 åren. Och du och jag måste göra motstånd mot det här, för annars så kommer det stolta arv som upplysningen givit oss snart vara helt förpassat till de historieböcker som kommer vara redigerade för att anpassas till den nya verkligheten. Jag vill också tacka dig som redan köpt biljetter till min digitala turné. Du kommer att få pengarna tillbaka, för projektet har förändrats till sin natur. Det fortgår alltså, men kommer att ta längre tid att genomföra och kan dessutom ha blivit något helt, helt annat. Det är nu mer av en interaktiv talkshow och piloten kommer göras på Patreon bara för dig som är Patreon den 12 februari för att testa formatet. Det är dekonstruktiv kritik fast med publik, interaktivt, och du får dessutom se mig och gästen eftersom det är på video. Den 12 februari alltså, bara för dig som är Patreon. Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.